Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hallå! Välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors. Och detta händer snart. Den 29 december så kör jag stand-up på O'Learys i Handen. Haninge kommun alltså. Lite andra tips. Jag medverkar i andra poddar också. Till exempel Specialisterna podcast som jag spelar in och ger ut tillsammans med Anton Magnusson och Albin Olsson. Varje vecka. Sen nu kanske julhandel, tänker ni. Varför inte ge lite böcker som jag har gjort? Jag har gett ut typ 7 serieböcker som nu finns alla i tryck. Ni kan köpa dem på bokus.com till exempel. Så nu kommer veckans avsnitt av Arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje!
Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Anton Magnusson.
Hej.
Vi befinner oss just nu i Prag, Tjeckien.
Nerudova.
Heter du det på något språk?
Nej, men gatan är Prag vi befinner oss på. Jag heter väl Nerudova.
Ja, det är ingenting jag har lagt på minnet.
Nej.
Klockan är just nu 5:45 på morgonen. Vi har sovit väldigt länge.
Mm. Vi sov bort hela sista kvällen, kan man säga.
Det kan man säga.
Ja.
Och en stor nyhet för mig och kanske några av Arkivsamtalslyssnare.
Detta kom som en chock för mig när jag fick höra
vaknade.
Det. Ja.
Det sa att efter 1634 dagar, 4,5 år sammanlagt, den 18 december 2016... Så var första gången sedan jag började som jag glömde att skriva ett skämt.
Ett skämt om dagen. Ja, det gick inte så bra, Simon.
Nej. Eller gick bra i 4,5 år.
Ja.
Jag hade nog ungefär räknat med att jag skulle reagera så här. Mm. Att jag skulle tycka det var irriterande. Men jag har inte fått panik.
Nej. Har du fått den här känslan av frihet som du pratade om någon gång när du var nära att missa? När vi var på Emmaboda så var det bara 10-20 minuter ifrån att missa. Mm. Och då frågade jag dig efteråt hur det hade känts om du hade missat. Mm. Då sa du, det hade varit lite störigt men samtidigt hade det kommit som en frihet. Det hade känts som en stor frihet.
Ja, jag känner ingen frihet.
Nej. hur gör du ikväll då? Börjar du om?
Nej, jag bara kör vidare. Alltså så här, nu i morse när jag vaknade, då hade inte du vaknat ännu. Jag vaknade klockan 3, lite över 3 på natten. Och då var ju klockan hade slagit 12. Vissa kanske skulle tänka så här, men det är fortfarande natt liksom. Det har inte blivit en ny dag. Men jag är mer dogmatisk alltså. Och då, så jag tänkte, okej, då är det kört. vad jag missat med dagen.
Ja.
Men då tänkte jag att jag skriver två skämt nu.
Mm.
Och sorterar in det. Och det är inte det att det kompenserar. Det är inte det att det förlåter någonting. Min OCD / samvete förlåter inte det.
Nej.
Men samtidigt så anledningen att jag fattade beslutet var ju att jag skulle skriva så mycket stand-up som möjligt.
Mm.
Så att det påverkar ju egentligen inte min stand-up-karriär det här.
Nej, då
egentligen... det påverkar bara min OCD.
Ja, precis. Du har egentligen skrivit lika många skämt som du hade gjort om du hade hunnit skriva det här innan klockan 12.
Ja.
Ja. Mm. Men det är alltså irriterande.
Ja, lite grann. Men inte så farligt faktiskt. Det är ju någon slags skit-OCD. Det är ju ingen riktig OCD jag har. Det är ju någon... Det är bara... Det vill säga en bra OCD. Eftersom det gör inte så mycket.
Nej, du sa, när jag frågade då, för att du låg då i din säng och jag låg i min säng när jag vaknade till en timme efter dig nu i natt. Eller tidigt på morgonen, halv fem vaknade jag väl.
Mm.
Och då berättade du nyheten.
Ja.
Och det kom ju som en chock.
Du, tror du att du blev mer chockad än vad jag blev?
Ja, det tror jag nog. Nästan. Alltså jag tänker ju på dig lite som en robot i de sammanhangen.
Ja.
Så att då blir man ju förvånad när den missar. Det är som man sätter ner två brödskivor i en brödrost. Och den bara... rostar den ena, så tänker man, det är konstigt, den ska inte kunna det.
Nej.
Ja. Kan inte världens bästa liknelse, men så tidigt på morgonen jag får ha lite dispens.
Men det var bara, vi kan prata mer om det sen eventuellt, men det var kanske bara en grej som behövde berätta. Man kan inte hålla lyssnarna på halster.
Nej.
Inte för att de satt och undrade. Har han skrivit ett skämt idag också?
Men jag trodde ju först att det var någon Breivik-grej. Alltså...
Jaha, jag hade nyhet för att jag hade sett på nyheten.
Du låg liksom med datorn uppe och så sa du, vet du vad som har hänt? Det brukar man säga när det är någon sån stor nyhet.
Jag insåg faktiskt det när jag väl ställde den frågan. Insåg, nu kommer han tro att det är någon World Trade Center.
Ja. Alltså, jag hade glömt att skriva ett skämt.
Det kan vara bidrag till din chock. Ja. Att det blir så antiklimax.
Ja, men det är också så att man inser ju hur självisk man är. Att man, när du sa det här, vet du vad som har hänt? Mm. Alltså, min första tanke är, ah, men okej, nu är det någon sån katastrof eller någon sån, någon stor nyhet.
Ja.
När du sen berättade att det var då att du glömt ett skämt.
Mm.
Så var det ju att jag... Ja, fast nu hade jag ju ställt in mig på någon form av katastrof eller sådär.
Att du skulle tycka det var spännande.
Ja, att man inser då att man är... Man, ja, det är lite äckligt liksom.
Att man vill ha katastrofer.
Ja.
Jo, jag tänkte att antingen skulle du komma till att... Det var att man är självisk, att jag är självisk som tycker att det är en så stor nyhet. Men det var att du tyckte att du själv var självisk för att du... Tyckte fan, där blev jag lurad på en stor katastrof.
Ja, jag tänkte så, är det något ny sån Charlie Hebdo-grej eller något sånt. Det blir ju en hel veckas underhållning. Alltså det låter ju hemskt, men det är ju det.
Jo, alltså jag har varit väldigt öppen med det i bekantskapskretsen.
Mm.
Att jag till exempel tyckte att World Trade Center var spännande och underhållande.
Mm.
Och att jag tittade på det. Ungefär som man följde någon form av spännande underhållning på tv.
Ja.
En dramaserie eller någonting.
Ja.
Och då har jag det är många kompisar som tycker jag var cynisk och dum i huvudet på grund av det.
Ja.
Alltså så här, det är kanske inga jag umgås med idag. Ja. Men det har blivit att man har sökt sig till en krets som är ganska lik en själv. Som inte dömer en för... Ja, men som ungefär tänker likadant och kanske är ärlig med det.
Ja.
Och inte skäms jättemycket över det.
Mm. Så kan resonera kring det.
Mm.
Alltså, det kan man ju göra. Även, men det tror det är en... Alltså, de flesta av dem då som tyckte att du var cynisk.
Ja.
Det, antingen är det att de inte erkänner det eller att de inte har erkänt det för sig själv.
Ja.
Men jag tror de flesta...
Liksom... Tror du inte vissa tycker det är fruktansvärt? Alltså... Jag tänker att hade det legat närmare mig hade jag ju kanske tyckt det var fruktansvärt. Alltså ifall det hade varit så att en så stor ekonomisk kris i Sverige nu nu måste alla börja, nu måste man liksom börja jobba. Vi kan inte fortsätta vara underhållare komiker. Alltså om det påverkat mig så personligen hade jag ju blivit förkrossad.
Ja, ju såklart.
Och sen så är det väl så här, om det hade hänt min mamma eller mina syskon eller liksom någon nära kompis, någonting sånt liksom, då hade det ju också påverkat mig. Även om det kanske inte är liksom direkt riktat mot mig. Och så, sen så kan man ju liksom dra det ut från epicentrum av egoism och se hur långt det sträcker sig. Jag tror vissa har, det kanske som kallas att vara lite mer empatiskt. Att ens din empati sträcker sig så långt ut så att du bryr dig om folk som bor i USA eller Afghanistan eller Somalia eller vad fan som helst. Men min empati sträcker sig, alltså på ett teoretiskt plan så sträcker det sig så långt. Jag tycker ju att vi i Sverige ska ge bistånd till fattiga länder så att inte de ska svälta ihjäl. Så teoretiskt gör det. Men om jag får höra så...
Den intellektuella empati så att säga.
Ja.
Att du, som du har resonerat dig fram till vad så du tycker är rätt.
Ja, där sträcker det sig till. Så jag tycker att man ska försöka rädda liv.
Ja.
Även på folk jag inte känner.
Ja.
Men min känslomässiga empati sträcker sig inte så jättelångt.
Ja.
Alltså om jag hör så här, igår dog 5 kineser i en bilolycka. Känner inte så mycket för dem.
Nej. Nej, just bara för att det var kineser.
Ja, nej, men och samma sak om det är 1000 som dör i någon olycka. Det är så, ja, okej.
Okay.
Ja. Och det är ju intellektuellt tycker jag det är, alltså, det var dumt att det hände. Eller så här, det var synd att det hände.
Ja.
Men jag känner inte mig bestört.
Nej.
Och så tror jag rätt många är.
Ja. Jo, alltså det, jag känner igen mig helt och hållet i det.
Mm.
Och att det då, ju närmare det är en själv kulturellt så är det lite mer intressant också ju.
Ja.
Att om 1000 kineser dör i någon gruva så är det, man har så dålig koll på kinesiska arbetsvillkor och sådär och i olika regioner i Kina och liksom politiska beslut kring det tidigare och sådär. Men så fort man kommer till något man har lite koll på så blir det lite mer intressant. Man har en liten...
Men där känner jag ofta så att till exempel med Estonia eller ett tsunami så var det mycket svenskar inblandade. Och då var det fler svenskar i min omgivning som blev bestörta. Men där kunde inte jag känna någonting även om det var nära kulturellt att det var svenskar som hade dött.
Men hur kände du med Charlie Hebdo som ändå är, du är ju serietecknare själv?
Jag känner inte så mycket. De tecknar så fult. Det var inte min. Det skulle vara ungefär som om nämen om Carrot Top eller någon hade blivit skiten.
Det hade kanske varit då, ja precis, men då hade det kanske varit mer som en sån principfråga som det var för många komiker liksom. Ja.
Att, ja, det var väl för yttrandefriheten. Men det är faktiskt, jag har nämnt i arkivsamtal innan, att det är som sånt stora som påverkade mig mest, alltså, som jag känner mest känslomässigt berörd av, det var Trump-vinsten.
Aha.
Det kom som en sån chock.
Aha.
Och det fick jag ändå lite sån klump i magen av.
Ja. Det var oväntat.
Ja, det var det oväntat för mig också.
Mm.
Jag trodde mest att jag skulle tycka det var kul.
Ja.
Men,
jag vet, Martin Sonneby sa det också. Att jag tror om det var det var Jonathan Unge som sa det också, att han fick en liten klump i magen av det. Ja, där fick jag bara underhållande. När man vaknade upp till den nyheten ju.
Men det är kanske lite mer också din politik med. Du är mer höger.
Den är
lite mindre om jämställdhet.
Låter så för med det resonemanget också säger så här, Hitler och nazismen, ja, det är lite mer din politik än mig. Ja, det är ju sant eftersom du är mer vänster än vad jag är, så är det ju det. Jag skulle väl jag har ju ingen riktig politisk färg sådär. Ja,
du röstar ju ändå.
Nej, jag är inte.
Jag, okay.
Jag har röstat när jag var 19 eller något sånt.
Jag var lite tvärtom, när jag var 19 röstade jag inte. Senaste valen har jag röstat.
Ja, inte nu sist.
Vilket var det senaste?
Då var vi i New York.
Så då, ja, det var vi.
Ja. Jag tror du sa att du hade tänkt rösta.
Så jävla slapp. Det hela där, det är sånt som vissa dör för demokratin. Ja. Så vad pallar på
det? Ja, det är något av det mest provocerande som folk vet, det är när man inte röstar.
Ja. Jag kanske har röstat två gånger på mina, jag tror jag har röstat två val. Ja. Alltså sen jag var, jag har haft 20 år som myndig.
Ja.
Men det är i och för sig kanske inte så många om man delar med fyra.
Nej.
Jag har röstat för tredje val ungefär.
Ja. Ja, det är rätt dåligt.
Ja. Eller nej, det kan inte vara tredje. Alltså, hur, ja, jag vet
inte. Det är det var 12:e år blir det i så fall som du röstar. Nej, men jag gjorde ju en gång, alltså det som var ännu mer professionellt, jag gjorde rösta med slumpen.
Det här, ja, jag slår tärning
till. Ja, för då, det var så här att jag sa att jag inte skulle rösta. Så sa jag, men det kan du inte göra. Du måste ju rösta. Det spelar ingen roll vad du röstar på, men du måste rösta. Så gjorde jag så här, rösta med slumpen. Jag köpte en sån 8-sidig tärning som då fick representera varje riksdagsparti.
En våldspelstärning.
Ja, precis.
T8. Var köpte du det?
Det köpte jag på någon sån butik, spelbutik i Malmö. Så, men då blev folk ännu mer provocerade, för då fanns det ju en risk att den hamnar på Sverigedemokraterna. Så sa jag, men chansen är lika stor att den hamnar på Vänsterpartiet som på Sverigedemokraterna. Men då fick jag inte göra det heller.
Fick och fick.
Ja,
alltså, folk tyckte inte det var okej. Nej, men det är intressant att höra. Jag tror att inte rösta, det är många som blir provocerade av det. Men då är det ändå ett medvetet beslut. Jag kanske har hittat den optimala formen av provokation då, att rösta var 12:e. Och det är så mest av ren slapphet.
Ja. Ja, men folk förutsätter ju ofta att, att man ska rösta som dem då. Alltså, ja. Att folk, alltså, men nu, jag minns förra valet var det så, men det här valet måste du rösta. Du måste rösta, det är viktigt att du röstar. Men hur vet de att jag inte röstar på Sverigedemokraterna då? För det var ju det som de tyckte var så viktigt. Att man var tvungen att rösta så att, man, så att inte de fick mer inflytande. Men folk bara förutsätter att man ska...
Ja, det är för att, kanske för att de känner dig och vet att, vad du står.
Jo, det kan ju stämma. Men man kan ju hålla det hemligt.
Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Oh.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Här kommer alternativen. Vatten som jag har druckit ur direkt ur flaskan och jag är förkyld just nu. Det kanske ni hör på min röst.
Det är så jävla dåligt alternativ.
Jag har lite feber, snuvig och är förkyld. Det är alternativ ett. Sen finns det en liten knappt en deciliter avslagen öl som står i en flaska som vi drack. Den har jag också druckit ur direkt ur flaskan. Sen så finns det vatten direkt från kranen i Prags avloppssystem. Mm-hmm. Och de gånger jag borstat tänderna och tagit i munnen, det var inte jättegott.
Mm-hmm.
Frågan är om det är skadligt på något sätt.
Mm-hmm.
Och det fjärde alternativet är vin. Som stod här i det här hotellrummet som en liten gåva.
Ja, som ett choklad på kudden.
Ja, och den heter Vinarstvi Veverka. Och det står även under det. Albi Bärmet på Zinisvörs. Ja, det är en flaska röd pang som skämtsamt brukar säga.
Jag är inte alls sugen på rödvin.
Nej.
Men jag är inte sugen på att bli sjuk heller.
Nej.
Så jag tar väl lite rödvin då.
Jag tar rödvin också.
Ja.
Du kanske eventuellt skulle bli den första i väldrycken som... För att jag hittade först ingen öppnare.
Uh-huh.
Ingen vinöppnare.
Jag tar...
Ja. Du får hälla själv.
Ja, tack.
Och då tänkte jag... Ja, då kanske... Och jag orkar inte med någon sån här... man ska slå en sko mot vinflaskan. Något YouTube-trick. Och så bara krossas den och så går allt åt helvete. Så då tänkte jag, okej. Du kanske blir den första, jag kan ju dricka mitt vatten liksom, men du kanske blir den första då som inte skulle dricka välja någon dryck alls är väl dryckens historia.
Det hade varit passande med tanke på
kvällens
tema.
Jo, jag förstår att jag inte har skrivit ett skämt. Ja, men då testar vi det här rödvinet då. Skål.
Skål.
Det är plastglas.
Surt.
Lite surt, men inte fruktansvärt. Mm. Sötsurt skulle jag säga att det var.
Ja.
En flaska sötsurt rödvin.
Det var ju egentligen godare så på morgonen. Att det inte var, alltså att det var lite mer juice-känsla. Det passar ju bättre på morgonen.
Det är lite som druvjuice.
Ja. Ja, men det påminner om svarta vinbär. Ja, och då för vi har ju hittat ett favoritfokusställe, får man ändå säga.
Ja, vi har bara ätit det en gång.
Ja, det blev väl favoriten då.
Ja, det var väldigt bra. Då har ju, när vi kom hit, så redan första dagen så kände vi att vi fick varsitt pärlband av besvikelse.
Jo, det var verkligen det, alltså första dygnet.
Alltså man kan ju säga lite att för mig hade jag har haft roligt på resan, jag har haft jävligt roliga stunder liksom. Men det blev lite att hela resan kantades av det här pärlbandet. Det fortsatte ändå.
Ja.
Jag blev förkyld sen.
Mm.
Och sen som en liten kronjuvel i mitten av, eller i slutet av pärlbandet, så kom det att jag missade skriva ett skämt om dagen.
Ja, om vi ska då var det att vi hade bokat vad vi då trodde var en hel lägenhet med fyra.
Vi hade tidigare bott i Budapest och då hade vi hittat, eller Tess då, Armans flickvän, hade hittat en stor lägenhet billigt som fan. Som hade så här massa rum, massa sängar. Och så tänkte vi att det var ungefär lite dyrare i Prag kanske, men ungefär samma grej. Så gick in på hotels.com, det är du, jag och sen så
booking.com var det
till med. Och Johannes Finnlaugsson, Jofi, skulle komma dagen efter hit. Och vi gick in där och jag fyllde i. Om du skriver för fyra pers och så skrev jag fyra rum. Så att man säkert skulle få mycket och kanske något gemensamt utrymme. Oj fan vad billigt det var. Hittade vi grejer. Det var en bild på en stor sal med massa bord och stolar och lite. Men vi orkade inte läsa så noga. Vi bara bokade det.
Vi hade ju klickat i det här fyra rum och fyra personer. Så vi tänkte...
Ja, de gjorde sökningen på en boende.
Ja. Men då när vi kom fram så visade det sig ju att då har de räknat någon barnfamilj.
En liten dubbelsäng där man skulle kunna få plats två vuxna. Och sen en liten dubbelsäng där man skulle kunna få plats två barn.
Ja, det är väldigt beroende på hur mycket man älskar varandra.
Ja, och bara ett rum. Eller ja, en ett och en halva kanske man ska kunna säga.
En
utslagen vägg. Så det var ju en besvikelse. Vi började giddra med personalen. Och det var ju att på bookings.com så hade man fyllt i fyra. Men sen när man väl läste specifikationerna så stod det bara ett rum.
Och... Ja. Det var ju den första besvikelsen då. Och vi försökte lösa det. Och vi har löst det genom att boka lite vandrarhem precis på samma gata som vi ändå bor på.
Ja, och sen så har vi till samma rum.
En natt, ja. Men det var ju också, det blev också lite så här en sak som tog upp lite tid under dagarna.
Ja, vi gick upp och var lite upprörda, men sen så ganska snabbt så gillar man läget och tänkte så här, okej, men det är det här vi får leva med nu. Och man fick ju jämföra det med så här, ja, men när man kanske var tonåring och sov på golvet hos någon kompis. Tyckte det var ju skönt liksom. Och nu gick jag mer in i tanken så här, det här är någon slags bohemiskt konstnärsliv i Prag. Det lät ju rätt romantiskt liksom. Sen gick vi ut på gatan och skulle ta ut pengar. Jag tog ut i tjeckiska pengar motsvarande 800 svenska. Anton gjorde samma manöver. Man hörde att bankomaten började mata ut någonting. Det kom bara luft där det skulle komma pengar.
Den bara svalde mina 2000 tjeckiska pengar, eller pragpengar som du kallar det. Ja, det var ju då besvikelse nummer två. Detta hände ju då bara egentligen 20 minuter efter boendekatastrofen.
Ja.
Så att säga.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sen gick vi, skulle vi gå och käka. Mm. Och du hade ju teorin att man kunde, i Prag kunde man bara gå in på i stort sett vilket ställe som helst och det var fantastisk mat. Vi gick in på något ställe. Det första som slår en är att det är väldigt skarpt upplyst.
Ja, det är som att de är stolta över sin belysning.
Ja, det är inte lysrör, men de har glödlampor som lyser upp så in kallt, ja. Starkt ljus. Ja, ja. Så det är mysighetsfaktorn, den dras ju ner med 9 punkter av 10 nästan. Ja. Eller så är det väldigt...
På många av ställena ser man ju så att hade de bara dimmat ljuset lite,
ja.
Så hade det kunnat vara hur mysigt som helst. Men de bara bränner på med dem. Vad hade vi för teori?
Ja, att de, jag tänker så att de tänker så att tidigare så det klassiska krogarna i Prag och så här, kanske var så här, lite mörkt trä, dov belysning. Och sen säger så här, no, we don't want to have this old dark. We want fresh light restaurant. New. Alltså så att de
tänker så
att det är lyxigt och modernt.
Men det ser ju ut som en sjukhusmottagning. Och folk sitter och dricker öl
I väntrummet till SÖS. Känns det som
Det är verkligen så. Man tänker så här, vakna upp bredvid någon sånt, ett one night stand, och inse, oj, man är inte snygg. Det måste ju hända mer sällan här.
Det hände för jag som bott i Stockholm, stor del av tiden som singel, så har det ofta hänt på tunnelbanan. För där är det ganska skarp belysning.
Ja, ja.
I Malmö finns ingen tunnelbana, så då händer det kanske inte förrän.
Då händer det på morgonen.
På morgonen. Så då har man ändå fått en liten förvarning, men då är man ofta full på tunnelbanan på vägen hem då till någon.
Ja.
Och Burger King, samma sak. Alltså så här, om man käkar efter att Burger King har ju väldigt omysig belysning.
Max är nästan ännu värre.
Då ser man också alla porer i ansiktet.
Nej, så det var ju pärla nummer 3 då. Att vi insåg att alla ställen har 90% av alla, 9 av 10 har jättestark belysning.
Och det var lite svårare att hitta god mat. Sen kom Jofi, vi började supa. Då var det roligt och så att man skämtade. Ja. Alltså vi hade alltså redan den här känslan på flyget dit. Då tycker jag man hamnar i sånt fnissigt mode. Att man skämtar lite extra mycket, man är så här, man är förväntansfull.
Ja, precis.
Att det är värt ganska mycket liksom den här känslan man har när man är på väg.
Ja.
Och sen kom Jofi och vi började supa. Och vi hittade ju bra matställen till slut. det lever aldrig riktigt upp till liksom så gott som jag tycker att centraleuropeisk mat är i Stockholm.
Jag vill ju hålla med dig. Mm. Att du har inte ätit det där riktigt. Ja, nej, precis.
För du är ju stort fan av centraleuropeisk mat också.
Ja, och av Prag.
Ja.
Nu är det ju över 5 år sedan jag var här sist.
Ja.
Så
kanske det inte var vinter när du var här då heller?
En gång var det vinter.
Okej. Okay.
Men sen har allt det slagits ihop, alla de gånger jag var här, slagits ihop till en enda stor resa liksom, där man, då har man ju många sådana minnen som var kanon. Så det är svårt att, och om man då förväntar sig att varje ställe man går in på nu ska vara så bra som minnena man har kvar. Lite orättvist. Men det var faktiskt det så jag tänkte, att ja, men det var bara att gå in på vilken krog som helst så fick man kanonmat.
Vad sa du? Var det vinet som var äckligt eller?
Lite surt, ja. Och sen är det ju, detta är ju vin till frukost, det är ju inte, alltså framförallt rödvin. Champagnefrukost och så har man ju hört om, så då kan man tänka sig att vitt
vin. Du har inte testat det? Champagnefrukost?
Jo, men rödvin känns inte som att det är frukostdryck.
Nej,
men
man kan tänka, hellre öl till frukost, det har vi gjort några gånger på resan.
Ja. Ja, men det är ju lite matigt och sådär. Gott.
Det är lite juicigt.
Ja. Ölen har ju inte varit en besvikelse.
Nej, det har varit gott.
Ja, ja. Den har vi varit jävligt nöjd med.
Det har varit, alltså, jag skämtade i början av resan att vi skulle ha en sån riktig alkisresa. Att man, för det har vi har ju supit hela dagarna.
Ja.
Jag tror att alkoholen, min förkylning och dygnsrytmen spelade in på det här att jag missade. Missade att skriva dagens skämt igår också.
Ja.
För det var så att vi, både du och jag har konstig dygnsrytm. Du har haft det hela livet. Jag hade varit i Japan och fuckat upp min dygnsrytm och sen aldrig liksom kommit tillbaks till en normal dygnsrytm.
Ja.
Ganska mycket för att jag inte har fasta arbetstider, så jag har kunnat sova lite när jag vill.
Ja.
Så det var så att vi, både du och jag, igår morse vaknade. Jag vaknade kanske i 5 eller någonting. 05 då. Och du vaknade strax därefter och sa att jag höll på att kolla på YouTube. Och då skrev du, eftersom Jofi sov på golvet. Det var den kvällen alla tre sov tillsammans. Eftersom han då sov på golvet så ville inte väcka honom. Så skrev du till mig på ett meddelande, så är du vaken? Och så började vi messa fram och tillbaka. Ska vi äta frukost? Försökte vi hitta något ställe som var öppet. Och så en del i pärlbandet av besvikelse är öppettiderna.
Ja. Det är att de, okay, att de öppnar sent är väl kanske, det är väl inte så farligt.
Nej.
Och egentligen så är det, var det bra att det inte passar oss så bra. Jag tänker i Stockholm så är det nog inte så många pubbar som har öppet.
Nej, alltså jag tänker i New York och Tokyo och så, då har de ju mycket dygnet runt öppna ställen. För att det är mer folk och så.
Ja.
Och lite mer kommersiellt. Men här har de inte det.
Men just att de verkar stänga mellan 11 och 12 på kvällarna de flesta.
Även en lördag.
Sen så är det ju så här, vi har inte kollat upp de här pubbarna liksom som har klubb.
Nej.
Som blir ett klubbar efteråt och så. Men alltså, när man bara går runt på ett pubstråk så kan man ju förvänta sig att standard ska vara, vi förväntar oss minst ett. Men gärna att det ska finnas ett ställe till 3. Och det har ju varit lite dåligt med det.
Jag har inte sett, alltså vi har inte kollat upp om det finns. Men jag var ganska trött då när vi var på väg hem i alla fall. Men sen vaknade vi då, jag vaknade vid 5 på någon slags extended jetlag vis. Och då så, då tänkte jag, men då går vi upp och käkar frukost. Och då tänkte jag, men jag kan ju skriva skämt senare. Jag behöver inte göra det nu, så att om Anton ändå ligger vaken och inte har något att göra, så kan vi göra det.
Ja, just det.
Och så, så åkte vi till, eller gick till andra delen av stan, käkade frukost där. Och sen jag började supa redan till frukost. Jag tog en öl. Du väntade till efter frukost, du gick till en bar.
Ja.
Drack några öl.
Det var för att de hade bara flasköl. På det stället, på frukoststället.
Ja. Du var väldigt inne på att du ville ha
fatöl.
Ja. Någon speciell anledning?
Ja, men det är så jag tänker att den, alltså här så kör de ju ut de här tankbilarna och bara pumpar färsk öl rakt in i ställena.
Och det gör de inte i Sverige?
Nej, där står farten liksom på någon, i någon lagerlokal. Så här, transporterade dit och så.
Ja, att de brygger och den här.
Ja, här bryggs den liksom och så körs den direkt ut från bryggeriet samma dag. Vissa ställen har till och med bara ett hål i väggen där de har en sån stor tankbil liksom som kör runt och så bara sätter de en slang rakt in i väggen så bara pumpas det in öl i...
Okej, jag fattar den känslan då, vill vad du är ute efter.
Ja, precis. Så därför så tänker jag när jag väl är här så kan jag ju dricka fartöl.
Ja, så då började vi dricka, men då satt vi på ett ställe och började dricka fartöl och så kom Johannes Finnlaugsson dit efter ett tag. Han hade ju sovit kvar. Och han ville väldigt gärna gå till KGB-museum. Han är intresserad av Palmemordet och det fanns några KGB-spår där bland annat. Ja, vi vände lite i dörren på KGB-museet.
Ja.
Det var lite litet då.
Och så var det rätt dyrt. Och så när vi kom in där då och så såg man så, okej, det är två små rum med lite prylar.
Lite memorabilia. Ja. Det var lite mer som en galen samlare än ett museum.
Ja, precis. Det var inga så spännande dokument och sånt som man hade velat se.
Nej, jag är inte jätteintresserad av KGB heller. Mm. Men jag tänker så här, grafisk formgivning på gamla, på den tiden var jag snygg. Så det var nog det jag hade velat se, gamla logotyper och sånt där.
Nej, men då vände vi.
Ja, vi hade inga inte kontanter nog.
Då
tar jag lite mer vin.
Så gick vi och åt istället.
Ja, på ett ställe som heter Lokal, som jag har trott heter Publik.
Det är en sån gammal, det är en sån typisk pappagrej när man fast det är egentligen mer om det hade hetat Publik innan.
Att man bytt namn
till Lokal, men du fortsätter att kalla det Publik.
Så käkade vi där, drack öl. Sen skulle Jofi, han skulle åka hem. Han åkte hem en dag tidigare. Och då så skulle vi hem liksom. Vi brukar sova middag någon gång på dagen. Och sen så brukar det har varit liksom upprepat de här 4 dagarna varit här. Så Jofi väckte oss efter kan vara 1 eller 2 timmar.
Ja,
så nu får jag typ vara klar. Nu går vi ut och gör någonting.
Ja.
Och så har vi gått ut på kvällen.
Nej, i och med att vi har supit först på frukost. Och sen supit på kväll så håller inte riktigt supa från frukost till natt. Nej. Så då har vi haft en sån tupplurs...
Sen också att jag tycker det är skönt, jag hade blivit för trött.
Ja, du gör det oavsett. Ja. Jag tycker det är rätt skönt också. Men framförallt om man ska dricka så är det nödvändigt. Liksom.
Men sen så vi gick hem då, han packade ihop sina grejer och åkte och jag la mig i sängen ganska snabbt. Då var jag ganska packad också så att då tänkte jag inte på ifall tanken hade slagit mig. Jag måste skriva ett skämt nu. Om jag eventuellt skulle sova till efter... Klockan var ju bara 14, något sånt.
Ja.
Så att jag tyckte det hade ju varit det var ju rätt orimligt att jag skulle sova till över 24.
Ja, framförallt eftersom du har bara sovit så 3 timmar i stöten de senaste veckorna.
Ja, men sen var det nog min förkylning också som gjorde att jag blev extra trött.
Ja.
Förkylning, fylla och jetlag.
Ja, 3 enigheten.
Ja, de 3 F-en. Och så somnade jag då vid 14. Och sen vaknade jag 03 i natt. Och insåg vad som hade hänt.
Hur går igenom dina känslor precis där när du inser vad det är som har hänt?
Nu tänkte jag säga att det var ganska mycket förnekelse, ilska, acceptans, kärmslåan. Det var mycket sånt att det var så här. Jag bara tänkte, oj. Jo, det var nog liksom bara med förnekelse. Fan, har jag skrivit 50 igår? Ja, det kanske jag gjorde. Nej, fan, kan jag glömt det? Så började jag kolla igenom. Började gå igenom i huvudet så här. För ibland så kanske man har skrivit ett skämt i någon skämtövning vi har gjort. Eller att jag skrivit det. Jag tänkte så här, för jag kolla igenom i mobil. Jag har gjort någon anteckning, tror jag. Som ändå... skulle kunna räknas som igår att, men det räknas, jag tycker känns som nej, jag kan inte skohorna in att det här räknas som jag har skrivit ett skämt. Den här anteckningen. Och så jag kände jag ju liksom jag kanske bara måste acceptera det. Och sen så började jag direkt hitta på ursäkt och så här, började förklara mig varför jag hade gjort det.
Började
för mig själv. Eller, fast det var ju ändå, det var, jag föreställde mig ändå med dig till exempel då, att jag skulle berätta för dig.
Alltså, och att jag skulle vara så här, va?
Varför? Nej, det var med. Jag fattar att du inte skulle bry dig nämligen. Ja. Men att så här, hur jag ska förklara för folk. Och sen så också det här att rättfärdiga det inför mig själv.
Mm.
Att jag kom på sådana rätt, alltså så här mer sådär, nej men det är inte så farligt. Det är 4,5 år, det är ändå bra.
Mm.
Om det skulle vara en tävling med andra så hade jag förmodligen varit den som vunnit och gjort det längst. Och jag tävlar bara mot mig själv. Och så kände jag det då att det, jag, varför så gjorde jag det här? Varför fattade jag det här beslutet från första början? Det var ju för att bli bättre på stand-up, för att hitta rutiner och för att det skulle gå så bra som möjligt. Och just det här att jag missat en dag, det kommer inte påverka det nämnvärt. Det viktiga är då att jag fortsätter ungefär som vanligt. Och så kände jag så här, jag började hitta på väldigt mycket jämförelser.
Mm.
Min första tanke var då så här, det är kanske som otrohet i ett förhållande. Men det tyckte jag kändes lite för hårt. Då skulle jag känna att det var lite för stor grej.
Mm.
Så då tänkte jag så här att det är så här, som att jag har lovat mig själv att aldrig testa heroin.
Mm.
För att jag är rädd att fastna i ett missbruk och att det skulle göra mitt liv betydligt sämre. Men så känner jag så att om det nu skulle hända att jag en gång testar heroin men sen inte fastnar i den vanan, utan bara har gjort det då en gång och sen fortsätter leva som vanligt, då hade ju inte mitt liv blivit ett helvete.
Nej, det är en erfarenhet rikare.
Ja. Så då kom jag överens med mig själv att okej, den här jämförelsen kör vi på. Så det här är som att jag har testat heroin en gång trots att jag lovat mig själv att inte göra det. För att då är det så här, okej, det får inte bli liksom så här en varningens finger liksom. Det får inte bli en vana bara.
Mm,
okej, för en gång, det är egentligen ingen större fara.
Mm, ja. Ja, men för jag tänker då så här, hur ska du liksom tvinga dig själv då till, när du inte har den här streaken? Så blir det, så kommer det vara vissa dagar lättare än andra att hitta tid och möjlighet att skriva ett skämt. Kommer du ha lättare då om ett halvår och du finner dig i en situation där det har varit skönt att slippa skriva ett skämt? Kommer du vara lite så här, jag har redan missat det en gång.
Ja,
så, ja.
Det stämmer ju det här, one slip leads to another.
Ja.
För det är ju så här, när jag och Angie åkte till Hawaii en vecka i början av det här året, då kände jag ändå så här, fan nu har jag liksom, jag har tjänat pengar, så mycket pengar liksom. Jag kan bjuda min flickvän på en resa till Hawaii, så, och det är så här, men nu börjar det goda livet. Jag åker dit med henne och bara så här, nu måste man njuta. Men jag tänkte, jag kan inte släppa det här med ett skämt om dagen. Jag måste ändå, där hade det varit så här, kanske skönare att bara gå in med så här 100% njutning
liksom. Ja, precis.
Men då kunde jag inte släppa det.
Nej. Nu hade jag förmodligen då,
ifall jag bokat den här resan i februari nu, då hade jag förmodligen tagit semester den veckan.
Ja, precis.
Och då är det lite att jag, det känns som att jag har pajat lite den här rutinen.
Mm.
Så det kommer, men alltså på så här ett femårsperspektiv så kommer det vara ganska marginell skillnad vad jag skriver, att jag skriver mindre skämt.
Liksom. Ja, precis.
Mm. Jag har skrivit, det är många dagar jag har skrivit mer än ett skämt. Så jag ligger ju på plussen då. Jag har skrivit fler än 1636 skämt.
Ja, precis.
För att det finns säkert en marginal på 20-30 skämt egentligen.
Mm. Har du kollat statistik på då, av de här skämten?
Mm.
Sen har du då skämt som inte är dagens skämt?
Ja.
Har du kollat statistik på vilka som funkar bäst för dig? Dagens alltså, skämt? Eller?
Jag gör ingen skillnad på dagens skämt. Alltså det är så att jag på morgonen försöker hitta på ett skämt. Och sen så ifall jag då hittar på ett till och skriver det, ja. Eller om jag känner, ibland känner jag så att okej, det här skämtet var inte så starkt, jag skriver ett till,
ja.
Och sen kanske jag ibland har skrivit tre skämt på en dag, mm. Så jag gör ingen skillnad på dagens skämt och andra skämt,
ja. Nu ligger det blir ju lite, alltså det blir ju lite roligare med jag har skrivit ett skämt om dagen i så många dagar förutom en dag.
Alltså det jag glömde. Ja. Ja, men man blir med som Björn Ranelid. Han brukar köra så här: jag debuterade som författare den 4 oktober 1962 och har gjort 690 framträdanden där jag läst högt, publicerat. Och så säger han liksom, han kan hela sin statistik i huvudet. Och jag känner att jag vet inte om jag vill gå full Björn Ranelid. Jag blir så här: jag har skrivit ett skämt om dagen i 1638 dagar i sträck, förutom den 18 december 2016 då jag glömde skriva ett skämt. Och, alltså det blir, man blir ju sånt jävla freak, ja. Om jag ska hålla på sådär. Han gör ju, jag vet inte hur mycket glimten i ögat han har. Gissa på noll. Jag hade inte kunnat göra det utan glimten i ögat. Men för mig, Albin sa det också att det kommer bli ännu jobbigare om du skulle glömma någon dag, så skulle det vara ännu jobbigare att lyssna på din harang liksom, om du skulle ta upp förutom 18 december 2016.
Björn Ranelid tar väl i det, för han sa till en jag känner, så var på, han hade en sån föreläsning där. Och sa Björn Ranelid efter till den personen, så han, jag kommer aldrig glömma bort dig. Jag kommer alltid komma ihåg dig. Och sen så hade de så sprungit in i varandra på stan. Och Björn Ranelid gick och pratade i telefon. Ja. Så hejade då, sa min kompis till. Tja, hallå. Då har man bara Björn Ranelid titta på honom konstigt och gå förbi. Nej, ingen aning. Jag har ingen aning om vem du var.
Nej, men jag tänker som att du som ser mig som en robot i viss mån,
mm.
Och kanske jag gissar på att du ibland känner så att det är lite jobbigt att jag är så jävla citat duktig slutcitat,
ibland, ja,
att det får dig då att känna dig slapp ibland,
ja.
Men känner du då att det är lite skönt då att det händer såna här saker?
Men jag känner någon skadeglädje. Nej.
Skadeglädje slash att okej, det behöver inte jag känna att jag... Ja, men så, ja.
Nej, jag känner faktiskt inte att det känns skönt överhuvudtaget. Jag bryr mig försvinnande lite. Alltså, förutom att det roliga är din reaktion, alltså din reaktion, men jag bryr mig rätt lite om din streak liksom. Det är verkligen...
Du skiter i min streak.
Ja,
det... Du har ändå aldrig brytt dig av min streak.
Ja, alltså, men... Nej, så jag känner ingen sån, vad skönt, nu behöver jag inte ha dåligt samvete för att jag slappar med den här grejen och sånt, för då kan jag bara ta upp det. Men du då, du missar ju en dag. Nej, men med den grejen också så här att så här, för att jag då jämför mig med dig i vissa lägen ju. Men då är det ju, det var kanske mer för kanske ett 2 år sedan, alltså jag kunde tycka att det var så här jobbigt, men nu så jobbigt att jag fick så dåligt, att jag själv kände mig dålig, att jag inte var lika produktiv. Men sen så nu så tänker jag mig att jag så här, kommer nog aldrig bli så produktiv.
Ja, det här pratade om han bara, att du hade förlikat dig.
Ja, det har jag förlikat mig, och det är rätt länge sedan. Men jag tänkte så här, men det är bra att ha typ att man siktar då på en, och så låter man påverkas av det. Så tänker jag, men då är det liksom, jag ska bara nå min produktiva topp liksom, vad som är bäst för mig. Det är inte säkert liksom, alla, alltså så, jag tänker så här, man ska ju vara produktiv, men sen är det nog olika vilken typ av produktivitet och hur hög produktivitet som egentligen ger bäst resultat för olika personer, om du förstår vad jag menar.
Det där tycker jag låter som lite ursäkter, att det är så här, okej, för att du inte orkar eller så här, att det, men jag tror att en högre produktivitet för dig hade gett ett bättre resultat. Alltså, vi
pratade om det med Cornelis och så också, där liksom att han så skrev
Han levde ganska dekadent och skrev bara lite då. Alltså så han hade inga direkta fasta rutiner. Nej, men det att vi snackade om att det finns olika. Att det inte är så att alla produktiva människor eller alla framgångsrika människor gör på samma sätt. Alltså jobbar på samma sätt rent kreativt. Utan det finns Cornelis då som var, vad jag har läst i biografier och sådär, var ganska så dekadent slusk. Och jobbade inte 9-5 eller liksom hade inga så jättefasta rutiner och sånt, utan han söp och skrev och lite så här. Och sen finns det ju de som
är med. Om man omformulerar det till då det här, det som är då olika typer av produktivitet, men det här att att marinera, det är ju ett sätt att vara produktiv, att låta ett skämt marineras eller liksom en rutin ta lång tid på sig tills den blir helt färdig. Och alltså det finns ju olika sätt att vara produktiv, så att säga.
Jo, men det, men just det, att låta någonting marinera, det har man mest hört från folk som är lite lata liksom, att man ska låta det.
Fast jag hör, fast Carl Stanley sa det här att han är inte lat. Han sa det, man ska nog ha ett produktivt år och ett slappt år. Alltså så att,
så är det dags för ditt produktiva år nu.
Ja, men jag försöker så att ta mig fram och alltså liksom så här försöker hitta liksom mitt sätt, det som funkar bäst för mig. Och jag tror ju inte det är ett skämt om dagen förutom en dag då jag glömde. Nej, men jag tror ju inte det är, jag tror inte det är ett skämt om dagen liksom, för att i och med att OCD är inte liksom alltså där, den typen av OCD du har, det som du kallar skit OCD, som egentligen kanske är en bra OCD då. I och med att det är inte liksom, det är ju inte min, det är inte så funkar. Så att då skulle jag kanske kämpa mer bara med att försöka få det gjort varje dag än att få någon form av verkshöjd i det liksom.
Men frågan är ifall det hade blivit så då att du får det gjort varje dag och bara din vanliga humorhjärna gör att det ibland blir ett jävligt roligt skämt. Och sen kanske det bara tar 20 minuter av din dag. Och sen så liksom de andra skämten som ligger och marinerar lite, eller som, alltså de kommer ju också. Det är inte så att bara för man skriver ett snabbt skämt om dagen så skiter man i att skriva ner andra tankar och idéer.
Nej, jag är helt med på det.
Men det är, för Albin var också sån att han, när han tänkte så, när han söp sig från jobbet, så tänkte han, okej, men det minsta jag kan göra nu när jag liksom ska jobba heltid med stand-up är att skriva ett skämt om dagen. Men det gick inte många dagar förrän han kände, nej, det här går inte. Jag klarar inte att skriva ett skämt om dagen. Och då blev han ganska så besviken på sig själv. Men han är ju inte heller den typen av liksom OCD-aktig.
Men tror du att om du skriver 100 skämt om dagen, att det liksom blir, att i karriären blir bättre?
Ja, nej, alltså 100 skämt kanske
tycker
är lite
för mycket. Jag låter som undanflykter för att du är lat bara.
Jag sa både jag och mig.
Men nu ville jag ju ha ett nej, så att jag kunde komma med den.
Nej, men jag tror att om jag ska 2-15 dagen så hade min karriär gynnats.
Ja.
Och anledningen till att jag inte gör det är att jag är lat.
Ja.
Så det stämmer ju liksom.
Ja.
Sen frågan är om jag ska skriva 100 snabba skämt. Frågan är om hur många timmar om det av min dag. För att det är så här 1 miljon skämt. där det är så här i stort sett omöjligt.
Ja,
och 1000 skämt, då kanske man inte hinner tänka. Vad som man bara så här, då blir det bara skit förmodligen.
Ja.
Men och 100, det är frågan. Men jag tror absolut, alltså en grej jag försökt göra som jag tror hade gynnat min karriär, det är att säga att, alltså förutom då 11 skämt om dagen, så jag tror jag en bra rutin, så tror jag hade vunnit på att de sa, okej, mellan 12 och 13 varje dag så ska jag sätta mobilen på flygplansläge, lägga allt annat åt sidan och bara gå runt och tänka på skämt och försöka hitta på humor. För det testade jag någon gång och det är ganska effektivt men ganska krävande. Så till slut så orkar jag inte längre. Det var kanske bara 2 dagar jag orkar med det liksom. Men det tror jag att om jag hade haft orken och disciplinen, så hade det gynnat min karriär också. Och det tror jag gäller de flesta. Det var det jag läste om typ Jerry Seinfeld. Han gjorde så. Han satte klockan liksom och skrev en timme om dagen. Sen tror jag inte att han var lika dogmatisk att ha, alltså så att han sa, nej men ibland så blev det att han inte gör det liksom. Men att han var känd i liksom de tidiga stand-up-kretsarna som den extremt disciplinerade. Att han var lite en robot liksom. Och det var det jag var inspirerad av också när jag började med stand-up. Att jag hade läst en biografi om Jerry Seinfeld och de sa liksom att nej, men det var det som han skrev varje dag. Det var så ovanligt för komiker. Och det var det som gjorde honom extra framgångsrik.
Jag har ju bara så här, jag har att kolla vilka de skämt och rutiner jag har. Och så tittar jag liksom på vilka sätt de är skrivna. Och då säger jag liksom att det här, när jag sätter mig ner och ska skriva ett skämt, så nu ska jag skriva ett skämt. Att det är de jag tycker minst om själv. De kan ju ibland funka. Jag har ju ett som heter så här cirkeln. Som jag aldrig kör längre. Det är skämtet. Men om jag tittar på så här, de jag tycker bäst om själv. Jag har ett som heter Eric Clapton. Som då liksom kommer ifrån bara att jag låg slappa och lyssna på en podcast där de nämnde den storyn och så. Här är ett roligt skämt liksom. Anteckna det. Och även så här ibland om jag sitter på Twitter. Att jag twittrar ut någonting. Att det brukar funka liksom. Snarare det än att sätta mig och säga, okej, nu ska jag skriva en skämt, vad ska det vara om? Det har jag lite svårt för liksom.
Men det är inte ofta, det är inte alltid så jag jobbar heller. Alltså när jag skriver ett skämt om dagen, det är ofta en idé jag har fått dagen innan.
En anteckning
och så sätter jag mig och skriver det.
Ja.
Men att man har disciplinen ändå att skriva varje dag. Och jag tror att det är rätt effektivt också. Att så, okej, då får man det gjort, då får man renskrivit det skämtet. Som man kan bara ha en idé på innan eller en anteckning på. Och sen plus att man kan få nya. Alltså några av mina, de flesta skämt som har funkat bra har jag inte liksom skrivit när jag satt med näsan, nu ska jag hitta på ett skämt. Utan de har kommit bara spontant. Men några av mina bästa skämt har varit såna som sa, okej, vad ska jag hitta på ett skämt nu? Nu går jag förbi en ICA-butik, där står det lax.
Det blev ju roligt.
Och så tänker jag så, okej, vad kan jag göra på lax? Och så börjar jag spåna på det i huvudet. Och det har blivit ett av mina favoritskämt.
Ja, precis.
Men det är väl också ren statistik. Att om jag sätter mig 365 dagar om året och anstränger mig, så kommer ju några av de skämten bli bra på riktigt också.
Ja, precis. Jo, så är det ju. Ja, det är svårt att argumentera mot numbers game, för det funkar ju liksom.
Så vi förklarar för lyssnarna vad numbers game är.
Numbers game, det brukar användas i raggningssammanhang så här, att ragga är ett numbers game. Så ju fler
man frågar 100 tjejer om de vill knulla, så kommer en svara ja. Okej, för på ren, ja, men också ren statistik. Det var nog ganska mycket det som också gjorde att jag höll på med den här metoden. Det var kanske efter jag hade börjat göra det, men då var det så här, om Aron Flam berättade att Fredrik Andersson, som är en skämtskrivare, att han skrev 10 skämt om dagen. Och då så sa han att på ren statistik kommer något av de skämten bli bra förmodligen. Eller om man har liksom, om man då har, då blir 70 skämt i veckan, att då är det så här, att det är väldigt stor sannolikhet att något av de skämten är bara en fullträff. För det är ju rätt mycket så här, lite slumpmässigt vad som funkar inom humor. Tycker jag, alltså vad publiken reagerar på. Att jag har jättesvårt ofta att fatta vad de, ibland kan jag tycka någonting så här, det här är så jävla roligt. Och det behöver inte ha att göra med att det är grovt. Att publiken inte tycker det är roligt, utan det är bara att nej, de tycker inte det är kul. Och sen så är någonting som jag tycker så här, det här var inte så jättekul, men...
Nej, det har man varit med om några gånger ju. Man blir förvånad över att det funkar. Att det kan vara så små saker.
Ett av dina toppskämt som är åldersgränser. Det var väl inget du kände att det här är det bästa skämtet jag skrivit
liksom. Nej, det var väl till och med att jag skulle liksom,
du skulle skrota det.
Jag hade ju någon lite längre, jag hade rätt lång premiss till det så innan också, som jag tog bort. Så att jag hade åkt tåg och då hade jag en konstigt sätt att skriva på. Nej, så det är så jävla svårt att veta liksom varför det är. Alltså, som till exempel, jag har ett skämt som heter Blommor och bin. Som handlar om uttrycket blommor och bin. Men sen sa jag att, som jag tycker, så är det väl helt så här, ok. Mm. Liksom. Men det funkar ju jävligt bra. Sen har jag ett som är om vindruvor.
Mm.
Som aldrig har funkat. Men att vindruvor, att det är en av få frukter som är så döpta efter
det man gör,
det man gör av dem. Och att sen när de ska döpa vindruvan, att de först måste så trampa på den och sånt innan de vet vad, det, vad de ska döpa den till. Det tyckte jag själv var mycket roligare, men det var aldrig någon som tyckte det var speciellt kul. Men det är, så, det är väl lite random, som du skulle sagt, om vilka bilder folk får upp i huvudet.
Ja.
Jag luktar så oerhört mycket svett.
Jag känner inte det. Vi sitter vid ett ganska litet bord.
Ja.
Och eftersom förkylningen kan göra att jag inte känner någonting. Ja. Jag känner faktiskt inget svett.
Ja, det är nu när jag dels har supit hårt under en period.
Mm.
Och det är alltså då, det är inte bara Prag, utan det är egentligen under ett år.
Ja.
Nästan. Ja, men det här året har jag nog, skulle man nog nästan kunna säga att jag har druckit lika mycket som en alkoholist.
Mm.
Eller nej.
Alkoholister, tror jag ändå, alltså det, då är det, då ska man nog sänka minst 2 viner om dagen, skulle jag gissa på.
Ja, det gör jag inte, absolut.
Jag vet inte riktigt var gränsen går. Det är min bild.
Ja.
Alltså om du dricker en flaska vin.
En typisk alkoholist då.
Ja.
Så, ja.
Jag har pratat under den här resan ganska mycket om en grej jag hörde på podcasten Krull och kriminell.
Mm.
Då intervjuade Bobo Krull en typisk så uteliggande parkbänksalkis.
Mm.
Som han intervjuar olika kriminella, och han och liksom de uteliggare är kanske ofta lite kriminella.
Ja.
Men då så pratade den här alkisen om föraktet man fick från vanligt folk.
Mm.
Som parkbänksalkis. Och så frågade då Bobo Krull vad han trodde att det där föraktet berodde på. Och så sa alkisen att en av anledningarna, jag tror det är folk lite avundsjuka, att de tycker att vi har så jävla kul. Vi sitter och skojar och skrattar och dricker och så går förbi och så, de är fast i sitt liksom ekorrhjul och är nog avundsjuka eller mycket annat. Och Bobo Krull var så, nej, det tror jag inte. Och det, för alla förutom han alkisen, så låter det ju patetiskt.
Ja.
Men jag funderar på när, för att det är nog ganska lätt att hamna i den tankegången, att om man är en 20-åring som är tillhör något sånt gäng som super som fan och går ut och festar liksom och kanske lever dekadent, så tänker man så här, fan, det är nog många andra 20-åringar som avundas dem.
Mm.
Det är liksom partygänget som super och har kul. Och sen när man börjar komma upp i 30, då är det nog ändå folk som folk avundas. Mm. Som har rätt kul liksom. Super som fan, kanske knarkar lite.
Ja.
Lever dekadent. Sen vid 40. Jag vet inte om det är där någonstans. Alltså om det är en åldersgrej.
Ja.
Att det är där. Om man super som fan. Jag är ju 30. Jag är, nästa år fyller jag 39.
Ja.
Jag är ju där. Ja. Och när jag pratade om det här med Johannes Finnlagsson, så han antydde ju, alltså kanske halv på skämt, halv på allvar, att vi redan är där, att det är tragiskt.
Ja. Jo, man, då får man, alltså så man kommer väl lite eller man kommer undan lite då på att man är en form av kulturmänniska liksom, som där det ingår lite i arbetsbeskrivningen. Men kanske om
man bara tänker sig Stig Larsson. Alltså finkultur, Stig Larsson. Den levande Stig Larsson. Där är det ju både tragiskt och lite roligt. Alltså så här, jag tror säkert att många avundas lite Stig Larssons. Jag vet inte om just nu, idag, men att han ändå så här knullar runt och super och lever dekadent. Även om det är väldigt tragiskt och samtidigt.
G.B. Perssons liv verkar ju lite mysigt också.
Leif Persson.
Leif Paulsson.
Leif Persson. Du tycker att Leif Perssons liv verkar vara
Ja, men liksom, det är väl det här.
Och för er som spelar arkivsamtal drinking game, glöm inte att ta en klunk nu, eftersom Simon försöker sko hur hon är Leif Persson eller Leif Olsson. Jag får själv ta en klunk då. Det, jag har säkert sagt andra klischéer under det här. Men... frågan är om det var fuss om Leif Persson. När sen sa jag Leif Persson.
Ja, ja, du är för tydlig.
Du tycker hans liv verkar lite mysigt samtidigt som är lite tragiskt, eller?
Jo, men han verkar väl mysigt. Så han sitter och bara äter fet mat och dricker och öl och whisky och sånt.
Ja, vin. Alltså, jag vet inte, jag tror, alltså så... Jag hörde hans sommarprat när han gjorde lite shoutouts i slutet till liksom sin livskamrat, alltså sin flickvän eller sambo eller vad det var. Och då kände han sig tvungen att lägga in antydningar på att han var impotent. Alltså han kände då lite så här, ärlighet var längst. Eller så att han sa något sånt där, ja, det, jag har inga ambitioner på att det ska vara en bra GV-imitation. För att det är så jävla gjort. Jag tänker inte anstränga mig på att bli bra på imitation. Men han sa så här, och så vill jag hälsa till min sambo också, min flickvän. Jag älskar dig. Det är inte kanske alltid jag lyckas uttrycka det på ett fysiskt sätt, om ni förstår vad jag menar. Men... men det är ändå trevligt att ha en livskamrat. Eller något sånt där. Alltså det var verkligen inte ett autentiskt citat det här. Men det var väl så här, en ganska tydlig tydlig anspelning på att han inte fick upp kuken speciellt ofta. Och då kände jag att han kände så här, okej, ska jag prata om det här förhållandet, då måste jag ändå berätta det här. Jag kan inte hålla på och bara så här, låtsas som att allting är bra.
Sanningstorets.
Men det var lite konstigt att han kände, det måste jag klämma in när jag hälsar till min flickvän.
Att jag är impotent.
Jag tror nog att han har varit mycket ångest över det.
Kanske det.
De gånger jag inte fått upp den har jag känt väldigt mycket ångest.
Ja, det är ju skam.
Och det är ganska sällan, men, eller ganska få tillfällen har hänt. Men jag tänker då, om det är en längre period, då måste jag ändå tära på honom liksom.
Ja,
jag tror det drar nog ner mysigheten.
Ja, precis. Sen är det väl kanske då att nu är han ju rätt gammal, att det blir kanske lite mer
accepterat.
Ja, precis. Att han, det är kanske så att han har kompisar med liknande problem.
Ja.
Att det...
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Anton Magnusson.
Fullbordat samtal.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.